Det här citatet ni ser på väggen, en underbar ruin, det har faktiskt hjälpt mig jättemycket med att förstå en specifik sak i Bibeln. Och jag tänkte att om det har hjälpt mig så kanske det kan hjälpa fler. Så att jag tänkte tala utifrån det här temat idag. Jag tänker inte avslöja på en gång exakt vad som menas med en underbar ruin. Ni får sitta och fundera lite på det. En del kanske har hört det förut eller så vet det redan. Men visst är det fantastiskt att titta på ruiner. Det är ganska fascinerande när man går i gamla stadsdelar och gamla städer. Det är ganska häftigt med ruiner. De har ju tappat sin glans, men man på något vis känner storheten från fornstora dagar. Man kan ju förnimma hur det var en gång i tiden. Det är lite häftigt med ruiner. Jag ska tala om tidsanda och om människosyn här ikväll. Vad är då tidsanda, kanske man funderar kring? Det är så här att varje tid, det här är nog inget nytt för er, men varje tid genom historien har präglats av en egen filosofi. Olika sätt att tänka. Man brukar prata om strömningar, ideologier, tankemönster, det som man ibland kallar för paradigm. Det kommer och går olika idéer om hur man bör leva sina liv och hur man ska tänka, vad som är rätt och fel och så vidare. De här tankarna, de präglar atmosfären där man bor, där man lever, där man verkar. Och det präglar på så vis också samtalsklimatet. Det präglar hur vi fattar beslut. Hur vi ser på sanning och vad som är rätt och fel. En del går så långt att de säger att tidsandan, det är luften vi andas. Och är det så här, då måste vi ju rannsaka oss själv var och en. Hur mycket barn av min tid är jag? Hur mycket präglas av jag av de strömningar som är i samhället just nu? Och som kristen, hur mycket är Bibeln och hur mycket är tidsanda, helt enkelt? Det är det jag kommer att fokusera på ikväll. Och Bibeln kommer faktiskt återkommande in på de här sakerna. Tidsandan och hur vi ska förhålla oss till dem. Vi ska ta bara några exempel. Där är från Romarbrevet 12:2. Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Anpassa er inte efter den här världen. Paulus visste allt om det här med idéströmningar och olika influenser och tankemönster. Anpassa er inte efter dem. Ni kan få förvandlas genom ordet. Era sinnen, era tankegångar. Det går in i hjärtat. Det är ju det erbjudande som vi har i Bibeln. Ett till exempel. Se till att ingen fångar er med den tomma och förrädiska filosofi som bygger på mänskliga traditioner och världsliga makter och inte på Kristus. Så står det i Kolosserbrevet 2:8. Alltså vi riskerar alltså att fångas av det som är tomt och det som är förrädiskt. Här nämns till och med filosofi. Och det är mänsklighet som det bygger på. Det är traditioner och det är andra makter än Gud själv som ligger bakom faktiskt. Paulus säger ju på något annat ställe att vi slåss ju inte mot fysiska människor här i världen. Det är ju mot andemakter. Och jag tror att det är det som menas här också. Det finns mänskliga traditioner som bygger på något annat än Guds ord, de här världsliga makterna. Det här är ju också ett spännande bibelord i Jesaja 6:5. När Jesaja får sin kallelse och så får han se Herren själv. Och så säger han, som så många har gjort när man ser en helt felfri och helig Gud. Inget på insidan av orenhet kan ju på något vis gå obemärkt förbi i mötet med en helig Gud. Därför säger han, ve mig, jag förgås. Jag är en man med orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett kungen, Herren Sebaot. Sebaot är ju ett namn för Gud som den här mäktiga, stora guden. Det är såna här hebreiska ord som slinker in i vår bibel ibland. Men Herren Sebaot är Gud när han är i full krigsmundering, om vi får säga så, i andevärlden med sina änglar. Jesaja upplever själv hur han bär på saker som inte är helt ren. Och han ser att hela hans folk gör det. Kan det vara tidsandan som han kanske reflekterade över? Nu ska vi ta en väldigt snabb och väldigt ytlig kurs i modern idéhistoria. Bara så att vi ser lite kort framväxten av det jag skulle säga är den ideologi som präglar oss mest just nu. Och jag tror att det är bra att vi har koll på den. Alla epoker och idéströmningar övergår, alltid något nytt. Ofta som en reaktion på det som har varit, att man reagerar på något som inte har fungerat. 1700-talet, då vet ni att upplysningen kom som ett svar på katolska kyrkans förtryck. Mycket var på gott. Kyrkan utövade sån makt och kontroll över människor att det behövdes verkligen ifrågasättas. Förnuftstron blev liksom det som skulle råda här efter. Men sen sent 1700-tal, då var det många ändå som tyckte att är det inte lite för förnuftigt och för torrt nu i allt det här med upplysningen? Så då växte något som man kallar romantiken fram som ett svar på det. Vi har väl ändå sinnen och känslor och vi måste väl ha någon själ ändå och sådär. Och kultur är ju också viktigt. Allt kan väl inte vara allt för förnuftigt så. Och 1800-tal, början av 1900-tal, så var det en ideologi som präglade särskilt västvärlden som man kallar för modernismen sen då. Den plockade upp upplysningens tankar om vetenskaplighet, kritisk granskning och så vidare. Nu avskaffade man Gud ett steg längre. Under upplysningen så hade man ändå tänkt att det kanske finns en Gud någonstans och där. Men här börjar ateistiska ideologier växa fram. Nazismen har en koppling till modernismen och även kommunismen. Om man tog bak Gud och hoppades på andra utopier, man ville ju fortfarande ha det här drömsamhället som kyrkan hade velat haft en gång, det som man såg i Bibeln och så här. Men nu plockar man bort Gud och så tänkte man att vi kan nog skapa den här fantastiska framtiden själv. Och det är den modernismen som sen postmodernismen kom att svara på. Postmodernismen är den ideologi som präglar oss mest idag. Och därför är det, tror jag, viktigt att vi vet vad den står för så att vi kan se när våra tankemönster påverkas av tidsandan. Och så att vi själv kan ta ställning till om vi vill följa med i den idéströmningen eller inte. Eftersom modernismen var väldigt, det här är rätt, det här är fel. Det här är objektivt. Det här kan man inte se på subjektivt, utan så här är det, antingen är det så eller så. Det kan inte vara både och. Så tyckte man inom postmodernismen här, då, de idéströmningar som började växa fram, att det här var för fyrkantigt och det var lite för utopiskt. Det här med nazismen och kommunismen hade ju inte funkat så bra heller. Elitistiskt var det ju också. Imperialismen, den vite mannen, hade ju liksom utövat makt under den här modernistiska ideologin. Så det gillar man ju inte heller, förstås, med rätta. Och postmodernismen i några korta punkter har inte bara fört någonting dåligt med sig. Den innehåller väldigt mycket som är bra. Men jag vill att vi ska veta hur den ser ut och så att vi kan ta ställning till om den stämmer med Bibeln eller inte. Det här blir ju en väldigt, väldigt ytlig genomgång, men det är ju jag tror att det är viktigt att vi gör den. I och med postmodernismens ingång här då, början av 1900-talet, så lämnar man de stora berättelserna. Alltså kommunismen hade ju inte funkat som man hade hoppats på liksom, och det hade ju inte, nu pratar jag 1960-talet, det här är mest framförallt efterkrigstiden när vi börjar se det mer. Nazismen hade ju inte varit så trevlig för mänskligheten och sådär. Och Bibeln har man ju kastat bort, kyrkan den var ju så mossig och eländig och sådär. Så de här stora berättelserna som styrde människors liv, de ville man ju ha bort. I mångt och mycket var ju det någonting bra. Alltså stora institutioner som styr människor och kontrollerar människor blir ju oftast maktgiriga. Så det här var ju någonting bra. Men man kastar bort allt som på något vis har varit människans trygghet också. Ja, men vi är här för någonting större. Vi gör det här tillsammans. Det är dit vi är på väg. Allt det där ville man ta bort till förmån för min egen berättelse. Din egen berättelse. Och den är viktig. Det är inte det. Men obalansen blev så skarp. Och då gick väldigt, väldigt snabbt här. Man gick alltså från att se på det allmänna till att se på det individuella. Vi gör det här tillsammans. Nej, jag gör det här själv. Vi är ett av världens mest individualistiska länder i Sverige. Och det har med det här med postmodernismen att göra. Man går alltså från majoritet till minoritet. Det här är ju också någonting som i grund och botten är ganska bra. Den vite mannen, västvärlden, hade varit den här eliten som styrde världen. Nu vart man intresserad av minoriteter, andra folkgrupper, andra kulturer. Jättebra. Samtidigt så kanske man behandlade olika grupper och kulturer på lite olika sätt. Bara för att den var liten och exklusiv och unik så fick man göra lite hur man ville. För att det var ju så spännande med de här naturreligionerna till exempel som man inte hade fått prata om förut och så. Inom postmodernismen så går man då från det objektiva till det subjektiva. Och det här är en väldigt viktig del i postmodernismen. Att det finns inte riktigt någon objektiv sanning. Utan om jag känner så här och jag tycker så här så är det så. Och säger man, ja men så upplever i alla fall jag det. Men det är jättetrevligt att du upplever det på ett annat sätt. Och du har säkert rätt och jag har rätt. Och så står jag och säger att jag tror att Jesus är enda vägen till Gud. Och så står en annan brev och säger att jag tror att alla vägar, alla religioner leder till Gud. Då kan man från postmodern synvinkel tänka så här att ja, båda har nog rätt samtidigt. Man blir ju liksom lycklig bara man hittar något man tror på så där. Och det skär sig väldigt radikalt från modernismen. För då var det så, men det måste finnas en objektiv sanning. Antingen är ju Jesus Guds son, då finns det ju liksom argument för det. Eller så är han ju inte det. Alltså antingen är ju hinduismen på det sättet och buddhismen på det sättet och kristendomen på det där sättet. De kan ju inte alla ha rätt samtidigt. Hänger ni med på vad jag menar? Jag känner att jag krånglade till det lite där. Men så upplever jag det blir viktigt i postmodernismen. Alltså du har din sanning och jag har min sanning och båda kan ha rätt. I postmodernismen ska alla auktoriteter, alla normer, alla strukturer ifrågasättas. Och det här kan ju vara något jättebra. Det finns strukturer som inte är sunda, som bör ifrågasättas. Det finns auktoriteter, det finns normer som bör ifrågasättas. Men vi har ganska snabbt i Sverige och västvärlden anammat helt nya tankesätt för oss då vi ifrågasätter det som har varit norm i tusentals år. Faktiskt. Synen på äktenskapet är ju ett sådant exempel. Det är en postmodern tanke att det kan se ut lite hur som helst så där. Tvåsamhet mellan man och kvinna har varit en väldigt, väldigt länge en en norm som vi har liksom trott på och följt, det ifrågasätter man ju med postmodernt tankesätt. Så det här kan vara jättebra, men ibland kanske strukturer ifrågasätts som vi behöver. Det finns ju normer som vi behöver också. Motsatsen blir ju anarki om man inte har några normer som vi på något vis kan leva under. Alltså stora berättelser som vi för vidare till våra barn och till våra barnbarn. Så här gjorde jag när jag var ung. Så här gjorde vi. Det här kommer du vara med om. Det här är du född till. Tänk att få säga till sina barn: det här är syftet med ditt liv. Och precis det har vi tagit ifrån våra barn i Sverige idag. Och det här är extremt allvarligt. Jag kommer att gestalta det lite tydligare här. En ideologi som är väldigt stark inom postmodernismen är existentialismen, vilken går ut på att människan är vad hon själv gör sig till. Låter ganska fritt och härligt och bra. Jag har alla möjligheter i världen. Kan det ju vara. Vi är ju ansvariga för våra handlingar. Det är klart att våra liv påverkas av vad vi gör. Jag tar beslut varje dag som påverkar hur mitt liv blir. Vi har ansvar. Men existentialismen menar att människan endast är sina handlingar. Alltså känn på den människosynen. Om du bara är dina handlingar och så har du misslyckats totalt då. Eller lyckats i världens ögon. Du kanske har bra inkomst och bra boende och allt vad det är. Och ändå söker du hela tiden efter någonting annat. Ja, men det här är jag. Det här är den människosyn vi har. Man är vad man gör sig själv till. Sartre, den här franske filosofen. Jag vet inte om man uttalar hans namn egentligen. Det stavas så där. Han tackade ju nej till ett Nobelpris förresten. Han vart ju fick ett Nobelpris på grund av sin filosofiska gärning och hur den hade påverkat samtiden. Ni ser bara där, så formuleringarna hade med tidsandan att göra, hur han hade påverkat tidsandan. Det här är egentligen lite före postmodern tid, men han är en av dem som faktiskt var lite före sin tid och banade väg. Han sa så här, att existensen föregår essensen. Essens, det betyder ungefär innehåll då. Alltså existens, en människa finns först. Och sen fyller hon sin existens med innehåll. Först finns man och så får man se till att man får den där essensen. Medan jag skulle påstå att Bibelns Gud säger så här: essensen föregår existensen. När vi ser i Bibeln så är det från start en tanke med att skapa människan. Skapa allt. Men nu pratar vi om människor och människosyn här. Det fanns en tanke. Det fanns en kärlek. Det fanns en räddningsplan från start. Johannes ser i Uppenbarelseboken att lammet var slaktat från tidernas begynnelse. Det fanns verkligen en essens, ett innehåll för människan. Vi till och med formas i moderlivet, säger Bibeln. Och sen vill Gud ta oss i handen och följa hela vägen. För att vi ska få till den där för att existensen hela tiden ska fortsätta få vara i den där essensen vi var tänkta för. Det är ju en fantastisk människosyn. Postmodernismen är ganska motsägelsefull. Det kallas ju för paradoxer när någonting talar emot sig själv. Jag ska bara titta på några exempel. En postmodern förespråkare skulle kunna säga så här: du får tro på du vill, men du tror väl inte på den där gamla boken Bibeln, va? För den har vi väl spelat ut allt, men inte det. En postmodern människa kan säga: moralisera inte. Allt moraliserande, det har vi slutat med. Men jag tycker inte att du ska tycka så där som du gör. Och så märker man inte hur moraliserande man själv har blivit. Eller så här: du är fullständigt fri, men du där, du som tycker lite annorlunda, jag tycker att du nog har använt fel ordval. Jag tycker att vi petar bort dig nu. Du passar inte in här riktigt i våran fina, ordnade, toleranta tillvaro. Eller så här: var inte så intolerant, du där som inte håller med mig. För det tolererar inte vi. Ni hör hur paradoxalt det är. Jag kanske överdriver lite här, men jag vet inte om ni kanske kan känna igen er ibland i just det här. Så postmodernismen, den går liksom inte ihop som ideologi. Den bär inte sig själv. Tack och lov, får vi väl säga. När den sexuella revolutionen spreds i västvärlden 1960-tal, då påverkade den ju vårt samhälle enormt, synen på frisex och sådär. Tills vissa stopp mot barnpornografi till exempel, tack och lov. Och det var faktiskt inte sällan liksom feministiska grupper som sa: ja, men det här kan vi väl ändå inte tolerera. Så postmodernismen, den bär inte sig själv. Det måste alltid vara någon som stiger fram och står för moralen. Återigen, de där bärande idéerna, de här övergripande berättelserna. Vi behöver normer. Vi behöver strukturer. Vi behövde det här för att skydda barnen, försöka skydda barnen. Så tack och lov fanns det en gräns för även den sexuella revolutionen. Sen om vi läser tidningarna idag så läser vi om den här typen av brott hela tiden. Så frågan är hur, även om lagen är bra, så är frågan hur påverkade vi är av den här så kallade friheten. Bibelns människosyn då? Är den också motsägelsefull? Är den paradoxal? På ett sätt, vid första anblick, så ser den faktiskt ut att vara det. Och det här är argument man kan få höra från andra som inte tror på Bibeln. Att den är så motsägelsefull. Vi kan ju till exempel läsa att alla människor har syndat och saknar härligheten från Gud. Oj, 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 vad deppigt. Människan är en syndfull natur. Har tappat den här härligheten från Gud. Och den där dömande guden som bara ser synd i människor. Vilken människosyn, va? Eller det här från Lukas 7:21. Inifrån, från människornas hjärtan, kommer de onda tankarna. Sexuell omoral, stöld, mord. Vilken människosyn. Är det inte på insidan man ska gå och hitta liksom sin rätta känsla? Hitta vägen man ska gå. Sök inom dig, brukar man ju få höra som råd. Och så säger Jesus i Lukas att inifrån, från människors hjärtan, kommer det här eländet som vi läser om i tidningarna varje dag. Det är mord, det är skottlossning, det är stöld, det är bankrån. Det kommer inifrån. Vad är det för människosyn som Bibeln står för egentligen? Det ser ju ut att vara helt kört för en människa. Och så samtidigt, från psalm 139. Du har skapat mina njurar. Du vävde mig samman i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. En positiv människosyn, eller hur? Från start. Från början, redan i moderlivet. Tänk att jag är skapad så underbar. Men hur får vi ihop det med den här syndiga naturen? Vi kan ta ett till exempel. Jesus säger i Matteus, se på himlens fåglar. Han beskriver ju massor av tillfällen här. Det andra i skapelsen lever fina, bra liv utan att de behöver anstränga sig för det, bland annat fåglarna. Och så säger Jesus, är inte ni värda så mycket mer än dem? Varför går ni och oroar er? Ni oroar er för pengar och för kläder och för vad ni ska göra. Det ordnar sig för fåglarna, de tar jag hand om. Skulle jag inte ta hand om er? Ni är ju värd så mycket mer än dem. Har Bibeln en paradoxal människosyn? Är den motsägelsefull? Vad skulle ni säga om ni får det påståendet kastat på er? Ni säger nej. Nyanserad. Det är ju ett jättebra ord i sammanhanget. Verkligen nyanserat. Det är ju jätteintressant. För när man studerar en ideologi eller en livsåskådning så vill man ju se om den på något vis går ihop. Alltså håller den i livets alla skeenden? Håller den oavsett historiskt sammanhang? Håller den i diktatur, i demokrati, i under förtryck? Beskriver den människan så som jag ser och upplever att människan är? Alltså jag behöver ju bara gå till mig själv för att känna igen mig i det där. Alltså jag tänker inte alltid så här varje dag, åh vad underbart du har skapat mig. Men jag har en grundtrygghet. För att jag har från barnsben fått veta att det finns en essens före min existens. Så jag har en erfarenhet av att Gud ser på mig så där. Det där faders hjärtat. Jag har upplevt hans frid. Jag förstår att han vill mig väl. Jag har sett bönesvar. Han har tagit mig i sin hand. På samma sätt kan jag ju känna igen mig i de här mindre trevliga mänskliga beskrivningarna. För man behöver ju inte ofta gå så långt för att se hur förfallen mänskligheten faktiskt är. Det räcker med en attityd eller en tanke. En handling i förbifarten. Och så oj då. Gick inte så bra idag. Det är en nyanserad människosyn. Och den stämmer med det vi ser runt omkring oss. Och den stämmer med det vi ser i oss själva. Det är då vi kom in på det här citatet som jag ramlade över. En underbar ruin. Var nämligen en man som hade beskrivit människans, Bibelns människosyn med den enkla meningen. Hon är en underbar ruin. Och jag tyckte den var så bra. Jag tycker att det fångar det här vi har pratat om idag. Vi är skapt att vara det där hela, fullkomliga. Tempel kallas det till och med för i Bibeln, i den heliga andes tempel. Vi har fått kroppar som just nu är bristfälliga. Hoppet i Bibeln är att de ska fullkomnas en dag. Vi har ett hopp om kropparnas uppståndelse och förhärligande. Så just nu går vi omkring i de här ruinerna. Det kanske regnar in. Det kanske gnekar lite här och där i gångjärnen. Vallgraven kanske är tom på vatten, du vet det. Människor kommer och går. Vi har liksom inte integriteten eller skyddet uppe. Och Det har trillat bort lite. Men en människa är skapt till att vara det magnifika, stora byggnaden. Det här slottet, det här palatset. Ja, en liten koja funkar för mig och bara den är intakt och fin liksom. Men vi är skapt till någonting helt fantastiskt och stort. Och vårt hopp är också att en dag få täppa igen allt som har gått sönder. De här ruinerna kommer en dag att byggas upp igen. De här ruinerna som vi går omkring i idag. Och visst är det en sympatisk tanke också att på något vis när man ser människor som man möter att hela tiden påminna sig om, ja men det är ju faktiskt en ruin det där också, precis som jag. Jag får ha lite överseende med det där för det har ju regnat in i natt. Ni förstår vad jag menar. Men vi har ändå hoppet om att en dag är taket tillbaka. Vet du, vallgraven finns där igen. Och det här har vi ju fått som arv faktiskt redan nu. Så vi har ju hoppet om det där fullkomna. Det står ju till och med växterna, det tycker jag är häftigt i Romarbrevet. Att hela skapelsen längtar efter den dag när det här fullkomnandet ska ske. De är ju under förgängligheten också. Nu på vintern, de bara hamnar där under snön och vissnar. Och så på våren så kommer de igen. Men de längtar efter den där dagen då bara nu. De här årstiderna som sabba för mig nu. Får jag växa igen. Så hela naturen längtar efter att bli fullkomnade igen. Och vi längtar efter det. Så vi lever inte i en perfekt värld just nu. Men Guds ord säger ju samtidigt att vi har fått anden som en handpenning. Det ordet uttrycks, va? Som ett förskottsarv sådär. Så alla de här bristerna som vi ser, de får vi faktiskt lappa och laga och jobba på redan nu. Vissa av oss har problem med att vallgraven är borta. Vi har liksom inget skydd. Vi känner att vi är utnyttjade eller det blir aldrig riktigt som man har tänkt. Då får vi hjälpas åt och så får man be tillsammans. För jag har problem med det här och det här. Kan vi be för det? Är det någon som kan hjälpa mig med det här? Och några av oss, vi kanske har vallgraven på plats, men det regnar ju in. Det är inte så kul det heller. Vi kanske har jättefina väggar. Nerifrån ser ju huset helt perfekt ut. Men det droppar på natten. Och det är det ingen som ser. Men det kan vi också få komma och säga i Guds församling. Vet ni, jag har problem med det här. Jag har sån ångest på natten. Eller vad det nu kan vara. Och så får vi hjälpas åt att be. Och så kommer vi få se bönesvar och se hur de här husen får byggas, täppas igen. Det kommer blommor runt om. Och så händer det någonting så att det kanske går sönder någonstans, men då fixar vi det tillsammans igen. Den här bilden på den här underbara ruinen, det var det jag ville dela med er ikväll. Jag tyckte den är så bra för den, man minns den. Och när någon frågar bara, men hur ser Gud på människan egentligen? Ja, som en underbar ruin. Så vacker, så fin. Syftet var det där storslagna. Det har hänt lite saker på vägen genom historien. Men du vet, det är på väg att byggas upp igen. Löftet är att han kommer snart tillbaka och då vi är allt intakt på en gång. Fram till dess då hjälps vi åt och lappa och laga. Vi bygger tillsammans. Vi är liksom en byggfirma här i Guds församling. Och förutom det så vill jag också att vi ska vara medvetna om de här tankemönsterna, de här filosofierna som präglar våran tid idag. Och att vi alltid går till ordet och funderar, stämmer det här med Guds ord? Går det att kombinera med Guds ord? För det är ju, tror jag, för många kyrkor utmaningen idag, att man tänker, hur långt kan vi gå i världens tankesätt utan att kompromissa, och hur kan vi få ihop det liksom? Men att vi förutsättningslöst sätter oss ner och läser våra biblar och ser, är det här ett synsätt som säger att existensen kommer före essensen? Så behöver vi inte prata i de krångliga termerna. Eller är det Guds syn på människan? Ett väldigt tydligt postmodernt exempel som är aktuellt för oss just nu, det är ju regeringens förslag på att barn från 12 års ålder ska få välja juridiskt kön själv. Det är verkligen postmodernism. Varför då? Jo, därför att biologin säger tydligt om man är en pojke eller flicka. Essensen finns där i biologin. Men vi vill ju inte ha med auktoriteter att göra, och vi vill ju inte att någon annan ska bestämma, utan det är ju min egen känsla. Och här tror jag faktiskt att postmodernismen gör att vi utelämnar våra barn och ungdomar. Och jag tror att den här tankesättet på att man skapar sig själv idag kan vara en orsak till den växande psykiska ohälsan bland barn, inte minst unga tjejer. För de saknar de stora berättelserna som säger, men du är skapat i Guds avbild. Han hade en tanke med dig i moderlivet. Han har en plan för dig hela vägen. Han vill vara med dig efter döden också. Så vi behöver ge nästa generation de stora berättelserna tillbaka. Och då menar jag den stora berättelsen med stort D, och det är ju Bibeln. Och jag tror att vi kanske ibland behöver prata med de begrepp som finns där ute. När Paulus pratade om evangelium, som betyder glada nyheter, goda nyheter, då gjorde han det för att kejsaren använde det ordet när han kom hem och skulle berätta hur det hade gått i krig och sådär. Alltså det var ett vedertaget begrepp. Man visste vad det var. Om vi pratar evangelium med någon på gatan idag, vem vet vad det är för någonting? Ja, julevangeliet kanske man har hört, men jag tror att vi var och en kan fundera lite på hur pratar jag med min nästa om Bibels människosyn idag. Och då tycker jag det här med en underbar ruin ett bra exempel. Sen tror jag man kan hitta många andra exempel från sin egen vardag som gör att människor förstår vad Bibeln står för, och att människosynen är nyanserad och inte paradoxal eller motsägelsefull. Jag tänkte stanna där.